Gott att vara här hos er. Tack för inbjudan. Jag har varit här någon gång men inte och predikat. Vi bodde ju här i Göteborg några år, eller på Donsö, och jag var pastor i Saron. Men jag känner ju några utav er i alla fall. Jag är Gunnars lillebror. Och jag fick just ett meddelande att han är på väg till Kanarieöarna. Så han hälsar så gott. Vi bor numera i Kumla. Det är Anna-Lena som är här också. Där. Och jag, vi flyttade upp dit för 4 år sedan. 3,5 år sedan är det väl. Och där bor 2 av våra barn. Och barnbarn finns där också. Så det var inte så svårt att flytta dit. Annars är det ju ett ganska stort steg från Donsö till Kumla. Men det har gått bra. Jag har varit pastor i närmare 40 år i olika församlingar. Och numera är jag pensionär, men är fortfarande engagerad en hel del i Evangeliska Frikyrkan. Som någon slags konsult eller liknande finns ute i församlingar och hjälper församlingar som av olika anledningar har hamnat i lite svårigheter, och jag återkommer till det om en stund här. Så ut och predikar en del och försöker hålla mig igång lite grann, men det är inte så mycket som förut när man var anställd i en församling. Jag tänkte tala om nåden idag. Och jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet, det första kapitlet, om den här kända inledningen som Johannes har. Att läsa Johannes evangeliet är ju en fantastisk upplevelse. Och det finns ju många saker som man skulle kunna lyfta fram det, men det är särskilt 2 saker som Johannes vill säga. Han vill visa vem Jesus är. Han vill berätta om Jesus och tala om vem han var. Och därför så har han i inledningsverserna, han var fylld av nåd och sanning. Det är intressant när man ska beskriva en person, vem det nu än är, så har man ju liksom kännetecken. Och Johannes, han säger, ja, ni vill veta vem Jesus var. Han var fylld av nåd och sanning. Det är hans omdöme om Jesus. Och det andra som Johannes vill säga, det är att Jesus är för alla. Alla människor. Han kom för att alla skulle tro på honom. Ingen undantagen. Alla människor. Och det är vårt ärende som församling. Var vi än finns någonstans. Så är vårt ärende och vårt uppdrag alla människor. Och nu läser jag från det första kapitlet. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det har ingenting blivit till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som lyser över alla människor skulle nu komma i världen. Och i världen var han. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Och det har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja och inte av någon mans vilja, utan av Gud. Ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin far. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom som jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Herre, välsigna ditt ord. Låt det få lysa in i våra liv. Amen. Ett av de finaste omdömen jag har hört om oss kristna, det hörde jag för ganska många år sedan. Jag var pastor i Norge under en period. Och då kom det en kvinna som var med i en alfakurs som vi hade. Hon hade hört orden: akta dig för de kristna. Det är bara de som håller på med nåden. Akta dig för de kristna, eller de håller bara på med nåden. Det är ett av de vackraste omdömen jag har hört om oss kristna. Jag har hört ganska många omdömen om oss. Det handlar om pengar, konflikter, stridigheter, motsättningar, skandaler, gränser, vad man får göra och vad man inte får göra, övergrepp. Akta dig för de kristna, de håller bara på med nåden. Det är vackrare det. Therese hette hon som hade hört detta utav sina föräldrar som var Jehovas vittnen. Och hon blev så nyfiken på vad nåden var så hon sökte sig till en alfakurs. Det är ju så, när man säger att någon ska lära sig cykla, aktare för stenen där, så minsann cyklar man på stenen. Nu vill hon ta reda på vad nåden var. Och vi hade en alfakurs, Therese var med. Hon sa inte så mycket till att börja med, men allt eftersom så berättade hon om sitt liv och berättade om sin bakgrund. Och vi la in också en extra lektion som hade rubriken: är allt gratis? Som handlade om nåden. Och jag glömmer aldrig det tillfälle när vi sen mot slutet av vår alfakurs hade en gudstjänst i kyrkan där. Och vi firade nattvard. Och jag stod bakom nattvardsbordet och läste instiftelseorden och inbjöd till nattvard. Och jag ser Therese komma mittgången fram med tårarna rinnande ner för hennes kinder. Då hade hon sett nåden. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Nåden är Guds rikets signatur. Vi tar nästa bild. Alltså, jag skulle kunna lägga upp hur många bilder som helst som talar om definition utav nåden. Och jag skulle begå ett allvarligt misstag om jag skulle på något sätt skulle försöka förklara vad nåden är. Nåden är en stötsten. Men nåden, ja, den kan inte förklaras, men den kan erfaras och upplevas. Och den kan ges vidare. Och det tror jag är en av hemligheterna med nåden. Alltså, vi kan inte dissekera den och säga att detta är nåden. Utan vi får en mängd bilder som hjälper oss att förstå, ja, nåden kan vara så och den är sån. Här är några sådana här. Nåd är det område där Gud delar ut gåvor. Ja, där Gud är generös och visar sin generositet mot oss. Tänk bara på psalm 103 som vi läste här i inledningen. Nåd är att våga livet en gång till. Att det finns hopp. Att det inte är kört. Nåd är att Gud låter oss skriva en ny historia. Ett nytt manus för våra liv. Ett nytt riktmärke. Nåd innebär att det inte finns något jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Och nåd innebär att det inte finns någonting jag kan göra för att Gud ska älska mig mindre. Guds nåd täcker hela vår tillvaro. Nåd är en extern struktur som hjälper mig att klara av det jag inte själv kan klara av. Jag kommer till det med struktur sen. Alltså, nåden är vårt varumärke, vårt riktmärke. Det är ett av Bibelns huvudord. Och det viktigaste ordet. Nåden är kärnan i evangeliet. Jesus kommer till Nasarets synagoga i Lukas 4. Och vad är det han förkunnar? Jo, ett nådens år introducerar han. Nåd är Guds rikes signatur. Guds rike är ett rike av nåd. Allt vad Jesus säger och gör och uttrycker, det är en beskrivning av nåden. Vi lever under nåden. Petrus skriver i första Petrusbrevet: sätt allt ert hopp till nåden. Och i Galaterbrevet 5 så kan slå upp det. Galaterbrevet 5 och vers 2. Eller vers 4. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen. Ni har hamnat utanför nåden. Alltså, man kan komma utanför Guds nåd. Nåden står i radikal motsättning till lagen som frälsningsväg. Det var ju det Johannes skrev. Lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus. Nåden utesluter gärningar som väg till Gud och varje tanke på lön. Jesus ger oss en rad sådana här liknelser för att berätta om det. En av dem hörde vi refereras till här i inledningen. Vad som skedde hos farisén. När kvinnan kommer in och smörjer Jesu fötter. Ett annat tillfälle i Matteus 20 där Jesus berättar om en man som behövde arbetare till sin vingård. Och på morgonen 6 går han ut och anställer några och lovar att de ska få en denar i lön. Det var en dagslön. Han behöver fler arbetare. Så han går ut vid 9-tiden, han går ut vid 12-tiden, han går ut vid 3-tiden och han går ut 5, en timme innan de stänger. och säger att de ska få en dinar i lön. Och så på kvällen samlar han alla arbetarna. De som hade arbetat från tidig morgon och de som hade bara jobbat en timme. Och så säger han, börja med de som kom sist. Och vi kan tänka oss hur det ser ut när de står uppradade. Och så går han till de som har kommit sist, de som har jobbat en timme. De får en dinar. Och då tänker de som står längst bort i kön, ja, men då måste väl vi få 12 denarer åtminstone. Nej, de fick en dinar var allihop. Det är osannolikt och provocerande. Alla får lika mycket betalt. Eller den i Matteus 18 som var skyldig 10 000 talenter. En enorm summa som man, om man skulle omräkna det, så skulle det hamna på 60 miljoner som han stod i skuld. Och vad händer? Jo, han får allt efterskänkt. Och de här liknelserna vill Jesus tala om att nåden är osannolik och en skandal egentligen. Nåden handlar inte överhuvudtaget om att räkna och mäta. Det handlar inte om att förtjäna. Arbetsgivarens underliga beteende chockar oss. Och vi riskerar att missa själva poängen i den liknelsen. Att Gud inte betalar ut löner till oss, utan att han ger oss gåvor. Vi kan aldrig säga, jag har förtjänat din välsignelse. Vi står alla i skuld. Ingen blir betald efter meriter eller förtjänster. Ingen av oss kan uppvisa korrekt bokföring. I onådens värld, där förtjänar vissa arbetare högre lön än de andra. Men i nådens värld förekommer inte ordet förtjänst eller förtjäna överhuvudtaget. Nåden lär oss att Gud älskar oss inte för att vi är de vi är, utan därför att han är den han är. Gud är sån. Gud älskar oss i befintligt skick. Och detta provocerar oss. Under senare år har jag också haft en uppgift att ha tjänsteförberedande samtal för de som ska bli pastorer på Örebro missionsskola. Och jag har suttit med dem och så frågar jag så här: vad är din spik som du spikar på? Vad är det som du predikar mest över? För att om du läser dina predikningar och ser vad du predikar mest över, så kan du också säga att ja, detta är vad du behöver mest, allra själv, mest själv. Och när jag reflekterar över mina 40-50 år som förkunnare, ja, det är snart 50 år faktiskt, som jag har predikat. Ja, nu har jag återkommit till nåden allra mest. Det har varit min spik. Varför då? Jo, därför att jag behöver den allra mest. Det ligger så nära. Och jag känner en sån hunger efter nåd. Och en sån törst efter nåd. Och jag förstår att det är det enda som räknas. Och jag kan aldrig komma till en punkt, ja, men Jesus, jag har ju predikat så och så många år. Och fått betyda så och så mycket. Nej, det är bara nåd. Det är bara nåd. I Lukas 15 berättar Jesus de här tre liknelserna om det förlorade fåret och penningen och sonen som hade kommit bort. Och det är intressant hur den där kapitlet börjar. Det börjar med en liten kommentar. Det är folket som säger om Jesus, den mannen umgås och äter med syndare. Det var det som Jesus var känd för. Då gav han dem denna liknelse. Och så berättar han om den här liknelsen. Den mannen umgås och äter med syndare. Och att vara medveten om att jag är en syndare, det är också en nåd. Det är verkligen en nåd. Att vara medveten om att ska jag nå fram till Gud, så beror det helt på honom och hans initiativ. Inte mina gärningar. Och jag vill mycket hellre förmedla nåden än att förklara nåden. Att visa på den generositet och den kärlek som Gud i Jesus Kristus har visat oss. Aktade för de kristna, det är de som håller på med nåden. Tänk vad fint. Tänk om det var vårt rykte. Tänk om det var den här församlingens rykte. Det är de som håller på med nåden. Det är de som visar på en generös Gud. Inte bara i ord, utan också i handling. I strukturer. Paulus skriver, ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Nu ska jag ge er några bilder utav nåden. På Donsö fanns det en skeppare som heter Olof Hansson. Han var född 1878. Han var gift med Anna, som jag minns mycket väl. Hon blev 105 år. Hon kom alltid in i salen, som vi sa på Donsö. Satte sig precis innanför dörren där alla rockar hängde. Där satt hon sig. Själv blev Olof 71 år gammal. Han dog 1949. Som tonåring så seglade han över världshaven. Han var skeppare, sjöman. Det berättas om denne Olof att han var väldigt noggrann. Han beställde en ny skuta i Sjötorp. Och han granskade noga alla bräder som skulle sättas in i den skutan. Så han var där hela tiden. Och det sägs att när skutan var färdig så fanns det bräder över till två skutor till. Och den här motorskonaren som byggdes där heter Västkust och den seglar fortfarande ut med våra kuster. Så berättas det om denne Olof att han en dag satt hemma vid köksbordet. Det är en lite fingerad bild här nu. Han satt vid köksbordet. Hans sonhustru kommer in och berättar om en familj uppe i Herrljunga trakten som hade kommit på så kallat obestånd. En mamma med två pojkar som var tvungna att lämna sitt hus på grund av att de var så fattiga att de inte kunde betala för att bo kvar där. Olof får höra om detta. Han tar på sig kostymen. Han tar båten upp till Göteborg. Han tar spårvagnen upp till centralstation och tåget upp till Herrljunga och är med på auktionen. Och när huset ska säljas så köper han in huset. Och auktionsförrättaren frågar: när ska ni tillträda huset? Jag ska inte tillträda det. Frua ska ha huset. Och så skänker han huset till mamman med sina två pojkar. Och så tar han tåget tillbaka till Göteborg, spårvagnen till bryggan, båten ut i Donsö, och så sätter han sig vid köksbordet igen. Det berättas sen att de här två pojkarna efter många år kom tillbaka och betalade tillbaka huset. De kände det så. Jag vet inte om de fick det, men de ville det. Gud lämnade köksbordet. Blev en av oss. Såg vårt öde. Att vi hade kommit på obestånd. Löste in vår skuld. Ordnade en struktur för oss. En byggnad. Han slog upp sitt tält mitt ibland oss, säger Johannes. I gamla översättningar står det: han slog upp sitt tabernakel. Och då är tankarna på tabernaklet i öknen, där Gud uppenbarar sig. Och så säger han: kom. Så bjuder han in oss i sin gemenskap. Nåd är en gåva som kostar givaren allt och mottagaren ingenting. Nåd när allt hopp är ute. Det är vad nåd handlar om. Ty av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Vi kan ta nästa bild. Tänkte jag får ta lite fiskebilder och kommer till Fiskebäck. Jag började min arbetskarriär på Svantes vobbineri. Det var viktigt att lära sig laga nät. Och det slog mig för inte så länge sedan att det är fortfarande det jag håller på med i mitt uppdrag som pastor. Att laga nät. Nåd och förlåtelse hör ihop. Och jag har vid ett antal tillfällen fått se hur förlåtelsen kan hela de mest trasiga nät och relationer. Och det är ett redskap, en gåva till oss som vi använder alldeles för lite. Förlåtelsens gåva. Gud har i Kristus förlåtit oss. Så är också vi skyldiga att förlåta varandra. Och Jesus lärde oss i sin bön: vår Fader, förlåt oss våra skulder liksom vi förlåta dem som står i skuld till oss. Tänk på den bönen. Överallt där det finns människor, där finns det konflikter. Vi sårar varandra. Vi fäller omdömen om varandra som sårar. Relationer bryts. Ovänskap. Fiendskap. Och det här har vi ett enormt, en utmaning. Att använda förlåtelsens verktyg. Jag minns när jag fick lära mig laga nät. Och vi stod där och lagade struten. Och jag sa till Holger, som då min farbror, är det nödvändigt att laga den här lilla maskan här? Och då lärde han mig någonting som har varit en lärdom för mig senare. Alltså inte bara det att fisk slinker ut om det är hår, utan det har också påverkar hela nätets konstruktion. Själva hemligheten, konstruktionen, handlar om att alla trådarna har kontakt med varandra. Det blir snett annars. Och vi tänker ibland så här, ja, men det här har väl ingen annan med att göra, vad jag har för relation till den och så vidare. Jo, det har det i Guds församling. Det påverkar nätets konstruktion och bärighet. Ernst Hemingway, författaren, berättar i en novell som heter Världens huvudstad om en far som har en son som heter Paco. Och de två, far och son, hamnar i en konflikt med varandra. Och sonen Paco flyttar hemifrån och farn i huset vet inte var han är någonstans. Men till slut blir längtan så stark efter sin son att han försöker finna honom. Och han förstår att han finns i Madrid någonstans. Så han går gata upp och gata ner för att leta efter Paco. Men han finner honom inte. Så kommer han på en idé. Han satte in en annons i en tidning som heter El Liberal. Och så skriver han i annonsen: Paco, möt mig vid Hotel Montana på tisdag klockan 12. Allt är förlåtet. Kära hälsningar, pappa. Och så är han där vid torget på tisdag klockan 12. Och ser att det står 800 unga grabbar där. Och alla heter Paco. Så många behövde förlåtelse. Och längtade efter det. Och de goda nyheterna är att Gud går på våra gator och letar. Och stigar. Och har ordnat en mötesplats för oss. Det finns förlåtelse. Nätet kan bli lagat igen. Och så kommer alltid den där frågan. Ja, men Ingmar, är det inte lätt att det blir liksom en... Någon ordning får det väl vara. Handlar det bara om att ta emot? Ska vi inte göra någonting själv? Ja, har du drabbats av nåden så ställer du inte den frågan. Har du drabbats av en generös Gud? Har du mött honom? Då är inte tanken hur långt bort kan jag komma från honom, utan hur nära kan jag leva i likhet med hur han är och vad han vill. Och därför så handlar nåden om strukturer och ordning. Vi behöver strukturer för våra liv. Och det kan vara bön, bibelläsning, delta i gudstjänster, vara med i församlingen. De strukturerna behöver vi för att kunna leva i nåden. Och jag vill inte uppmana dig till att göra ett nyårslöfte, men tänk lite på det där. Vilka små justeringar behöver jag göra i mitt liv för att följa Jesus? Då tar vi nästa bild. En kompass är bra att ha. Nu finns det ju GPS och annat. Men jag minns när jag var fiskare hur vi ibland var tvungna att göra kompassjustering. Och vi la oss upp vid en pollare upp vid fiskhamnen där någonstans, och Erik Enby kom ombord och justerade kompassen. Och inte så sällan så var det någonting ombord som störde kompassens riktning. Jag hade sett in en ny plåt eller någonting annat som gjorde att kompassen visade fel riktning. Och var är de stora hoten mot oss? Ja, det kommer inte utifrån någonstans, det kommer här inifrån. Ombord i våra liv. Och så behöver vi göra den där kompassjusteringen. Att skapa strukturer. Och nåden är väldigt praktisk. Nåden är väldigt tjänande. Den är uthållig, längtande, Jesusfokuserad, välsignande, generös, frikostig, utgivande, söker inte sitt eget bästa utan andras. Sån är nåden. Paulus räknar upp olika nådegåvor i Korintherbrevet. Vi talar ofta om profetians gåva, helbrägdagörelsens gåvor. Men jag har aldrig hört någon be om gåvan att frikostigt dela med sig. Den gåvan finns också. Det är en nådegåva vi verkligen behöver. Gåvan att frikostigt dela med sig. Det är nåd. I Matteus 25 så berättar ju Jesus den här berättelsen om: jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var i fängelse och ni besökte mig. Och egentligen är ju det en beskrivning av hur nåden agerar, vad nåden gör med oss. Och den ena gruppen, de hade väldigt koll på vad de hade gjort, den andra gruppen hade ingen aning om vad de hade gjort. Den ena gruppen hade noterat: tisdag den 5 september, då gjorde jag det och det och det. Och den andra gruppen säger: Herren, är såg vi dig sjuk och i fängelse och besökte dig. Jag har ingen aning om. De hade gjort det i alla fall. Det var ett naturligt utflöde utav livet med Jesus. Sån är nåden. Ordet blev människa, säger Johannes. Eller ordet blev kött. Ordet blev människa. Och vi såg hans härlighet. Det var en liten, ett litet barn som inte kunde sova på kvällen. Mamman kommer in och tröstar och säger: ja, men vi är här hos dig. Och vi är alldeles i rummet intill. Och då säger barnet: ja, det är bra att ni finns i rummet intill, men just nu behöver jag någon här med skinn på. Och det behöver världen se. Någon med skinn. Gud är sån. Han blev människa. För att vi skulle få del av hans gemenskap. Vilken inriktning eller justering behöver du göra i ditt liv? Att justera in dig mot nåden. Att ta emot den, att leva i den och leva ut den där du finns. Det är också en inbjudan till dig. Att göra den kompassjusteringen idag. Vi ska nu ha en stund utav bön. Och där vi får gensvara på det vi har hört och varit med om. Du kan gå fram och tända ljus i ljusbäraren. Eller komma fram hit och be. För dig själv eller tillsammans med. Vi finns här och vill be för dig om du önskar det. Ni kan komma fram och så sjunger vi någonting. Och så tar vi en stund utav bön tillsammans. Herre, tack för att du kommer till oss där vi finns. Att du bär oss. Att du har ordnat en struktur, en byggnad. En plats där vi får möta dig och ta emot dig. Och att den platsen är alldeles nära in till oss. Tack för att du är här mitt ibland oss. Att vi får be till dig och justera in våra liv i relation till dig. Amen.